säger han, vägen, utvecklingen på hjärnan nu. Och det är någonting som alltid har fattats för mig, men det blir aldrig tid. Men då letar jag fram ett papper som har gjort för väldigt, väldigt länge sedan. Jag, Karli Högberg, som du sa, farsan, jag har varit i Karlstad en gång och då köpte jag en skrivmaskin. Och det måste vara väldigt länge sedan. Och då satt jag och drog ner ungefär hjärnets historia innan det kom hit. Och det där har lagt åt sidan många gånger. Men jag påminner vad han skrev, Lennart Geijer, att innan jag går in på hjärnet så han så blev det intressant att tala om hur det har varit förut. Och jag ska ta i kort och sammandrag så vet vi ungefär vad det berodde på att till exempel hammaren kom till Börshus hammargärdet och Mångshyttan kom till Mångshyttan. Orsaken. När jag såg att det han har skrivit i hembygdsboka, Lennart Geijer, det är väldigt bra uppställt släktförhållanden. Men när det gäller det tekniska, när det gäller hjärnet så finner jag att han är totalt okunnig för det syns på skrivningar. Och där återstår det rysligt mycket forskning om någon hade tid att göra. Det finns naturligtvis papper på något ställe. Ja, det här gjorde jag att tänka att det är för 20 år sedan. Men jag har sett tal som hastigt. Och det var ju så att hjärnet kom ifrån Asien, Kreta, Grekland, Italien och Mellaneuropa kom där och sen hoppade över Östersjön och kom till Sverige. Och dit kom det hjärnhanteringar 150 år före Kristi födelse. Och då är det till märken när de börjar med detta. Så gjorde de små hål i bakgrunden, kleda lera på. Och så tog de myrmalm och sjömalm. Och så hade de bränsle i den där gropa och eld och smälte ner. Och då fick de ett litet stycke som det var 3,5 och 4 kilo. Och det där gjorde de verktyg och så primitivt som det var. Och det där höll på ända fram till 1100-talet. Innan de kom full med att de skulle exportera. Och då exporterade de det till tyskarna. Och då någon gång på 1200-talet så lade de på namnet Osmund. Och det har jag försökt få reda på vad de fick ifrån. De kallade det alltid Osmundsjärn och det kallar de den idag. Men det visar sig att Osmund, det är ju en fornordisk namn som inga människor i världen kan leta upp. Vad det är för fornordisk man, namn. Men det fornordisk man, namn är Osmund. Osmundjärn, det pratar de om än idag. Och när vi pratar om Osmundjärn sen, när ni tittar i alldeles skrivelser och kommer in till exempel där de skriver en nyhetsboken och det är berättelser att de gjorde över järnbrukar här 1864, så blandar de alltid ihop Osmund med tackjärn. Och det är ju ganska stor skillnad. Därför så får en aldrig någon reda på brukar sinsemellan. Behandlar ni Osmund eller behandlar ni tackjärn? Köpte ni Osmund, var kom det ifrån? Nej, ni får ingen reda på det, det enda rör alltid. I alla fall, när vi kom till 1200-talet, då ska vi komma ihåg att i 1300 år så var det smålänningar som höll på med den Osmundsjärnan. I 1300 år, och den nådde inte Värmlands gränser. Men när det blev malmbrytning i gruva på 1200-talet, då blev statsmakterna intresserade till Värmland. Och i slutet av 1300-talet så kom Masugnen. Och då var det ju skillnad på Masugnen att det gjorde Osmundsjärnan i, det var i lergrop som det gällde. Och då fick de göra det en dag där blåste väldigt bra så att de fick lite drag i. Alltså, de hade ingen mekanisk treve. De hade ingen plack. Men när masugnen kom in i bilden och de matade i malmen och kolet under högt drag, då fick de tackjärna. Och då blev det hårt och sprött på kolhalt. Och då gick det 100 år igen innan de kom någon vägen med det här tackjärna. Ändå tog de tackjärna värma uppe på nytt och hackade sönder i små bitar och exporterade till tyskarna. Men tyskarna, de kom nu full med att de köper tackjärn och osmundjärn och så tog de färska uppe på nytt och så gjorde de smidig stängel och så skickade de det tillbaka till Tyskland. De fick betala dubbelt upp när de fick tillbaka, så det begrepp inte. Men när Gustav Vasa, för de får säga vad det vill om Vasa, senare års forskning säger att det var en riktig rakelgubbe, den här Gustav Vasa. Men det är så med alla rakelgubbar, alltid åstadkommer de något, för det gör det de välja. Han blev förbaskad i alla fall för handelsbalansen blev fel. Och penningen ville staten ha och han ville arbeta. Så han gjorde ju så att han inkallade de hela hammarsmedra ifrån Tyskland. Och de skulle bli hjälpt dem här. ville bli rådgivare, och dels fick de ju sätta upp Hammarsmeder själv. Och det gick så väldigt bra så att staten gav sig in i dina affärer och började på att bygga Hammarsmeder i med. Gustav Vasa, det var ju staten då, det var han som satte igång. Och det gick öppet väldigt, men sen allt inträffar och sen var jag alltid frukter för. Så när staten har varit med i bilden så 1640 gick inte statlig smera ihop, men det blev de säljda till det privata. Så det var ingen nytt redan då att de bäst trodde staten att de var dåligt, att de drev dåligt. Ja, det kanske går bra för råd i Fripsdag, men... men så var det med Hammarsmera. I alla fall, när vi kom fram till 1600, då fanns det inga Hammarsmer i Värmland. Och då på Norrköpingslystan 1904, då behandlade de detta. Och kung Karl, han skrev ett dekret upp till värmlänningarna och talade om för dem att det här ostmundsjärnet, det ska de förvandla till stångjärn, även i Värmland. För det betalas dubbelt så mycket när de kan skicka ut stångjärn som när de kan skicka ut ostmundsjärn. Det är knepigt. Det var samma i Ländrå, det var underskatt i handelsbalansen och de sökte efter möjlighet till reparera det. Och det var alltid kungarna som fick gå i spetsen. Så de var inte så bortomflöte, de är kungarna som de säger. Ja. Då kom de överens med att ni ska starta Hammarsmeder, ni som har gruvor, ni som har hytter, ni ska i Hammarsmeder. Och det var väldigt bra, för då blev det kart och transporter och så blev det mer centraliserat. Det tyckte de var en bra sak. Men bums kom de överens med att de skulle ha virke till gruva, de skulle ha virke till Masugn och de skulle ha virke till Hammarn. Och då räckte inte skogen till. Då skövlade de skogen miltals ut i kring. Och då vill inte ståndsmakten erkänna det att de har gjort något fel. Ändå tillskrev de bergsmänna och skyldan för att jag gör så dåligt smide så nu får ni ge mig det där. Ni är kallas bergsmann men inte gör stångjärn, det kan ni inte. Så nu ska vi göra så att ni får ha gruva och så ska ni ha Masugn och Hammarsmedja ska spridas i landet. Och då blev första upptakten till det att det sprides över landet. Och de fick rättigheter att sätta upp där och där och det delte upp i sektioner så att bönderna skulle hinna. Och dels kol och dels släppte bränsle till det de skulle ha. Det var början till spridningen. Men de tar inte över manlinjen. Det var ju det att bergsmänna fick skulda för att inte kunde sitt ämbete som det stod. Och när de kom då till 1630, då var de igång här och började hamra på att sprida sig. Och då började det på bränns. Då kom de infund med att det fanns ett vatten som vann mellan Böckelkärn och Mångman, lilla och stora böcken, och ner till Börsåsund. Och då hade järnet i Sverige vandrat en 1700-1800 år innan han hamnade till Mångsyta. Och sen tvister i lärdom, var börjar de? Börjar Malkans brut lut, börjar de i Fösket eller börjar de vid Börsåsamre först 1629? Men det var då precis som det är nu med spånskivorna. Kom ni på ett län att ett län gör spånskivor. Jag ser spånare får det gratis, det är fina skivor. Nu smäller vi igång och aldrig gjort spånskivor, säger vi. Så sa de då. Varenda en som hade nu vet huvud skulle ha en hamra på ett älva här. Och då blev det att vi sätter upp Norunds hamre, Mölkens hamre, Fuskes hamre och Börshus hamren. Och sen när Börshus hamren var uppsatt, vi kom igång 1630. Då var det som... Han kom ifrån Karlstad, bergmästaren, och satte igång hyttan, Mångshyttan. Och då är det till märke att Mångshyttan kallas hytte i alla skrivningar. Men det är märkligt att Börshus hamre, övre hamren, och som ni säger Mälarhamren, mottog tackjärn. Det var ju hytta alltså som gjorde osmundsjärn, men de stärkaste tog emot det där var tackjärn. Och det är ju tydligen varit ett väldigt fel begångar. Nu är det frågan om, gjorde Mångshytta tackjärn eller gjorde de osmundsjärn? Vi vet att tackjärn ska vara hög temperatur och de kan inte få hög temperatur utan att de har en fläkt. Och när vi kommer in till tjärn, Då står det uttryckligt i alla handlingar att de byggde en modern masugn 1843. Då byggde de en modern masugn. Men Mångshytta hette hytte och Aksjöhytta var hytte och den lades ner med detsamma. Så innan den rajongen fanns det då bara Mångshytta som de säger gjorde taket och de levererade ner igenom till dessa hamrarna. Om vi då tar Mångshytta, så var det ju så att det var Koltoff som började och sen så förvärvade han till Lindfors bruk. Men sen kom Geira in på Lindfors bruk. Och då begärde han hos Kunglig Majestät att få slå igen hytta i Mångshyttan. Där gjorde han skötte, han fick tillstånd 1755. Då syns det vad noga det var med tillstånd, det var statsreglerat alltihop. Då blev Mångshyttan avvecklad. Så fanns det mellan 1642 och till 1755. Det var inte dåligt då. Nu, då har jag tänkt. Det var väl katten till sommaren, och ni ser ju alltid så upp i slaggryggen för Mångshytta och säger, har de gjort Osmundsjärn eller har de gjort takjärn? Det ska ju syns tydligt där på värmen som har varit. Nu frågar de mig många gånger de gamla källorna som finns bort omkring som är gjord åt en sinnersten. De sinnerstena har ju kommit ifrån en masugn, för de fick aldrig så mycket de är hytta. För det är sinnerstena här är ju i hundan stod och det syns att det har varit. Så där tycker jag att den som är intresserad jag ska ta och ut vad det hela hamrarna gjorde. Ja, då ser vi 1755 har vi avfört Mångshyttan. Då fanns det inga hytte här som gjorde varken Tockjörn eller Osmund. Men alla hamrarna gick. Då frågar han sig, var fick de detta, denna Tockjörn och denna Osmunds bitra ifrån? Transporterna gick ju ner ifrån Skattkärr över i Karlstad och så kom de hit då. Den körde ner med detta. Men när ni tittar 1764 som jag citerar nyhetsboka, då står det att säga 1764 flyttades 400 skeppens smide från Lindfors till Lagerfors bruk. Alltså det betyder att de tog 400 skeppen åt deras kvot och skickade till Lagerfors bruk. De dirigeras så. Alltså som skogen tog slut. Vi ska komma ihåg att Koltoff, han fick skriva till drottning Kristina och tala om för dem att ta dem för henne att bönderna fick ringa ett reskes till kvällen inte att köpa fram vet mig, så jag blev bet. Så hon undantogs samtliga värnpliktiga i nyen ett par år för att de skulle hugga och kvällen så att de fick bränslet i hyttan. Alltså. Men då skriver de sen så här. 1766 transporterades 350 skeppen från Edsvalla till Lindfors. Alltså de transporterade 350 skeppen stångjärn från Edsvalla till Lindfors. Där frågade de allt vad det var för en mening. Och de skulle lastet där och köra ut till Hamröa då. Till Våga där. Alltså det är tvungen att vara ett fel begång alltihop. I det där. Men så står det faktiskt i nyhetsboka. Och det kan inte vara med sanning det överensstämma. Nu har vi avvecklat Mångshytta. Men över Mångshytta så fanns det, det kanske ni inte vet. Byggeskvarn, det vet ni vad det var, för det är dit han höll vart va?
Ja, det har jag varit. Jag har varit och även.
Ja. Där låg den kvarna.
Du kan nog tala om vart den ligger.
Ja, en bit upp om Lällbycken finns det en damm som heter Kvarndammen. Och när en far förbi Lällbycken efter vägen upp att Finnöjda så har en älva strax på vänster sida.
Men så såg
Enbäck. Så såg det inte ut på den tiden. Jag gick upp i Umeå och fanns det inte med den en gång sig. I alla fall den där har jag sett papper på att då blev privilegierad 1697. 1845 så fanns så inte där uppe. Och var fanns så då? Jo, hon stod vid nedre bycken där Sinka bodde. De hade flyttat en bolag och ner till bycken där. Och jag tar från Mylbakon där redan, jag tar den från Luleå om. Nej, så den där kom inte därifrån. Hon stod i skogen där. Jag vet ni var och är nu. Sinka har den på Gärdet där uppe. Där är deras timrade hus som står på Gärdet på denna sida. Den nya verkstaden och stadioningen. Ja, har ni sett att det står i timrade stugor där? Ja. Det är kornbyggnader för byggarna. Så vad jag förstår så är just den, den byggnaden, den äldste som vi har bevarat för älvran. För de byggde den 1697, då fick finnar där uppe fick papper på att de får bygga den som Mälkvarn. Och sen blev reven och uppställd i Söderbyggen. Och Zinka köpte den åt Geijer för några kronor, bara för att han skulle betala för den och flytta den dit upp och reparera den. Så är bevarad. Och där tycker jag var skojigt att den kom fram, när alla vet att Byggskvarna har funnits. Och det är till märka att de rättigheter som finnarna fick i Byggskvarna, de tog Geijerarna ner till Lindfors bruk, de byggde kvarn där. Och den var kvar till 1870, och det är kvarnrättigheter, de hade i byggen finnarna. Det är finnarnas kvarnrättigheter som vandrar ner till Lindfors bruk. Och sen vandrar samma kvarnrättigheter ner till Tasshammarn, till den. Så den kvarna Mattis har, eller Sterbhus nu, de rättigheterna är finnas i för början åt årtal 1697. Så de finns också kvar.
Men där stod kvarnhuset i Lindfors, vid Lindforsgården?
Ja, där stod ner om dammen, det var det jag sa på mig, innan kraftstationen kom upp.
Har ni sett någon grund där?
Det finns ju en grund där, men jag har föreställt mig att det var någon järnbruksrester där, men det finns en.
Men det finns det i det?
Ja.
Finns den där pumpen kvar i det? Så att pumpa vatten av?
Ja, det
nu glömmer jag vad det heter. Vad heter
ja,
det?
Ja, jag vet vad du menar för något. Jag har läst om
det. Det sköter sig själv, det är.
Ja.
Det fanns två stycken i Järva.
Den hittade väl Bambi i det där magasinet, eller det där gamla stallet som de rev. Så hittade han rester utav den.
Det
gjorde han. Du vet vad det här stallet som där förvarades det ganska mycket grejer, men det förskingrades ju då i samband med livet.
Det där stod ner i älva, för att jag intervjuade en där uppe, de stod ner i älva för en 15 år sedan, så fanns det kvar i älva.
Ja.
Du kan inte komma på vad det heter, jag har glömt ordet.
Nej, ja.
Det är en smålänning som börjar på tillverkningen nu. Alltså det är, fungerar själv åt eget vattentryck.
Ja.
Men det släpper in luft på något vis och cirkulerar, så att det pumpar upp vatten ifrån älva till övre våningar på herrgården. Utan något maskinell. Inte någon strömtillförsel, inte ett dugg. Det var helt idiotsäkert.
Ja.
Det är en fantastisk. Det är en fantastisk.
Ja, det var långt före till tiden.
Ja.
Det är ett konstigt namn på.
Ja. Det var någonting när Ingmar.
Kommer på det sen. Jag vet att jag har sett det.
Ja, den smådänningen som är uppe på tillverkan nu.
Vi har till och med en ritning på det, en av de där böckerna som vi har om jordbruket. Hur man sköter jordbruk.
Va? Ja,
det skulle jag
tro att Gottfrid Andersson var där och tittade på det där ett tag, men sen var han där en gång för att han stod inte.
Nej,
det blev bara att prata om det där. Fast det är mekaniskt intresserad.
Det var ganska det är ganska lustigt det där. Att det gick under älva att ta upp övervåningar på herrgården, det är ju fantastiskt. För älva ligger för en 4-5 meter under älvån först, va?
Ja, ska jag väl se något på övervåningen också. Så.
Men det är ju sant
det
att de har ju tagit
fram
det där nu igen.
Ja, det har jag gjort. Jag har sett ritningar på till den tidsstil. Den smådärnen som har börjat. Var var vi nu? Jo, nu har vi fått kornan lite här samman, ja. Det är det där bruksplatserna, vet ni, och det är ju Lindfors, Böckelshammer, Lindfors bruk. Och så kom Tassammen in i bilden, och så kom Börs. Högåsfall in i bilden. Och så kom Jakobsen in i bilden där nere. Och gör en sammandrag på det där, så är det där lustigt att jag liksom undersökte det. Det finns så mycket vattenfall igenom, så att togs det reda på, så skulle det bli en 650 hästkrafter. Och vid höstflöde och vårflöde, så skulle det öka till 950 hästkrafter. Så mycket kraft finns där förbärgad i den här älven. Och ingen tar den nämligen på den här bort. Då är aldrig det falla. Upp vid Hökebro var det 7 meters fall och 70 hästar. Och Högåsfallet var 4,5 meter och 35 hästar. Och då räknar jag med normal vattenförstöring på 1,3 och 2 meter i sekunden. Och Blombakas nedre kraftstation, övre kraftstation är 29,5 meter. Och de kör normalt på 1,3 kubikmeter kör de med 300 hästar. Men vid vår och höst kan de köra med bägge aggregata, det är 600. Och nedre kraftstationen har 700 arbetare och 70 hästar. Så mycket kraft är det för början. Och det är klart, alla som kom hit med hamrar och alltihop så har vi ju sett efter vilken sträcka de skulle muta in. Var och en muta in sitt. Högerbo muta in sitt. Högåsvallig muta in sitt. Tasshammar muta in sitt. Och Blombakar kom hit sen och muta in pappersbrukets rättigheter. Och på det viset kom det under en hand. I alla fall när vi nu kom till införs med tur och ordning med rätta vattnet, så började i 1628, 1640, 1883 hade gett sig med sitt smide. Och kvarn och såg, där var med i Husby och såg, men kvarnen den mälde upp undrar på det kring. De gav sig ner till Tasshammar 1870. Och det kanske minns att det inte ett gärde de kallade Hammergärde förr i tiden. Det är på denna sida SJL, då kallar vi det Bergslagsbanan, ner om kvarna. Jag vet, när vi var sammanträngare på Högåsen så brukar Högåsgabbra, då skulle de ner till Hammergärde, sa de. Och där är antagligen grunden och ställe för Börsens Hammare. Och den påstås där var byggt 1643, han gick till 1670. Han gick i alla fall igen 130 år då. Men det finns det inte några papper på någonting som någon har hittat. Vad de gjorde, hur mycket smider de gjorde och vad de fick sitt järnbro, där finns inte någonting. Hökebro, där var ju Joel Larsson i Väse, där var ju en kronantbefallningsman. Han hade antagligen någon hammer i Väse, men det framgår inte åt Väses hembygdsbok, för den jag studerar. De har inte någonting att berätta Väses hembygdsbok så bra som det är. Ja, med hamrarna. Men Joel Larsson kom ifrån Väse och där påstod att han även hade hamrar där. Men det är märkvärdigt att inte hembygdsboken skulle observera så. Det kan vara fel, men han kunde sin sak för det var han som startade upp. Och han startade 1640 och 1654 var det slut. Och så började det manufaktur, för det blev ju mer, det var ju mer förädling då. Det gjorde ju spik och smide. Det gjorde ända till 1868. Tegelbruket är ganska märkvärdigt tycker jag. Det gick ifrån 1779 och till 1914. Men det kunde inte vara stor tillverkning. Vi har ju ett par gamla fruer här, möder i Blombaka som är gift med tråddragare. Som jobbade där uppe i tegelbruket, de gjorde tegel för honom. De stod ut efter älva där och slog tegel. Två stycken finns det och det är döda nu. Men de har barn på Blombaka. Vart låg
det tegelbruket?
Ja, nu ställer den på Tasshammaren. Och mitt över älva så har du Klinsmea och Hammaren. Ja, om jag säger manufakturverket med smia, spikklippen och Hammaren så ligger där på vänster sida. Det finns, syns lite grann i stena där. Sen låg det en bostad lite ner på vänster. Den andra stora blir byggd på senare tid. Och när du går ner vägen till Kvarna så låg tegelbruket jämt på höger sida. Och där låg på vänster sida och torkugnarna på höger sida för i soltorkan. Och ler tog det i dammkanten där uppe. Efter dammen mot SJ. Där tog de lera.
Men det kunde inte vara stor tillverkning eftersom dammen är inte större.
Det var
100 år för att jag höll på.
Ja, det var ifrån... Det var ifrån... 1779 till 1914.
Ja, men det här samman var ju aldrig djup.
Nej.
Och inte
han. Men det var han och så vet jag att inte göra det på samman.
Nej, det var det. Var det, ja.
Men jag vet ju er, Alin har ju sagt att det är tegel. Er kontor och halv sursida är det ju för att ta samman. Och Kvarna är ju byggd åt att ta samman steg. Där har han. Och den byggde ju 1870. Nu var det inga stora mängder de smidde där heller, för det var ju 75 ton per år ungefär. Och de hade två spikhammare samt ett skärverk. Och när namnet Tasshammaren säger ju, det kom ju, en säger så här att det var en, det var ju fan, när Tasshammaren gick, om vi kommer ner på
manufakturverket.
1870, då fanns
det. Nej, det vet inte, du måste förklara. Vet ni era för skolan?
Ja.
Så när du går vägen mot Skinnaklätten, mm. när du går över bron där nere, jaha, där ja. Är Tassarnasbron, och det var den där och vandrar ja. Den bron.
Ja, där har vi gått.
Ja, ja just det. Ja, det där ligger Tassarna och så ligger då Kvarna, gamla kvarnbyggnaden, söder om den.
Utanför förskolan.
Mm. Ja.
Så det är Tassarna som man pratar om.
Enligt Skinnertorpra så säger de så här att det var en björn som kom in i den där skärverket med tassen. Och då blir det Tassarna. Men enligt det långra på höjda så säger de så här att det berodde på att den där hamnen var så bra konstruerad så han tassade och gick alltså ju. Det är ju gammalt uttryckt att tassade gick. Så jag tror att det ligger mest i det. Ja, för det var en dum björn att gå in i smidor. Men vi vet ju att vid den tiden fanns det ju både älg och björn och varg och grävling.
Järv.
Och järv, ja. Men det kan
heta
järven. Vet du vad järven heter på den tiden?
Nej.
Jag frågar, vad heter järv? Vad är fil för oss?
Ja, det är
järven. Jo, det är fling. Det är frukostfling.
Fil för oss,
ja. Ja, det kan vara ett knepigt namn tycker jag. Nej, ja. Tysk namn då. Jo, fil för oss.
Men du, så mycket älg fanns det väl inte? Det är klart att någon enstaka fanns det väl?
Ja, ska jag ta berätta för dem älgens historia den år då? Det var väldigt intressant. Men annan,
i jämförelse med nutida älgförekomst?
Nej. Men det var så med älgen som med järnbrukare i Kungaräng så är väldigt att de tog väldigt bekymrande. Ja, det är det. Nu börjar jag på. Ja, yes, att du hade det där på. Hugosfallet, ja. Där vet ni hur det gick till. Där var ju C.J. Nilsson på Hugosen. Och det var en rejäl gubbe där tycker jag. Den var ordningen reda på. Och det är så roligt att säga så här att om inte bönderna i Laskru har lämnat ifrån sig en sån son som de gjorde. Som fort i Hugåsen och gifsa med fröken Lättenström där uppe. Och fick en son som hette C.J. Nilsson som blev ingenjör. Ja, men inte varit så gött råbrå i bönderna i Laskrus älgård så inte Blombaka funnits. Tack vare de där borta så blir det här. Och det är det jag tycker inte namn när de säger att det varit så dåligt på Blombaka. Och de bara talar om sin urskriva dåligt. Men det finns ingen som berömmer de här gubbra. Som verkligen satsar hela sitt liv för att starta en industri. Det finns inte någon som säger om dagen. Och det har fru hela sitt liv din. Ja. Nej, det var inte när vi fick för dåligt. Blombakars historia, den är inte skriven än. För det, de som har skrivit hit idag så är bara den sju jädra igen. Och det kan ju inte, disponenten kan ju inte hjälpa att jag som jag ångrar en del familjer på Blombakar. För mig vettigt så hörde jag aldrig att han låg med den här fru. Men det får de stå för. Vad jag anmärker på dem är det att när jag hade så pass vinst, nu kommer vi jämföra med det kuttet. Hade så pass vinst jag hade skulle jag sett till med att lokaler har blivit värmare. Det kunde jag gjort. Alltså när jag fick så mycket pengar att göra dem. Det fanns pengar att ta till. Men på andra sidan jämmer de mig inte på det heller för att jag frös så in i hundarna nere. 1927 så var det 7 grader kallt i spikverket, dörrar stod öppna och jag satt på i låd och fyllde spik. Men jag jämrar mig inte på det heller. Och när jag har fart kring och tittat på sågverket jag har nu så kommer det fund med att de har inte förbaskat bättre idag än vad vi har på Blombaka 1927 när det var 7, när det var på grader kallt. Far in till Malkans bruk så står de där och hyvlar för öppna dörr och där går trycker ut in för att kan inte näsa till det sågverket så står det på samma vis. Det gäller på att fryser ihjäl. Det finns ingen som jämrar sig. Men jädrar om det blir spring i fönstret på Blombaka. Då får de ryska snuvarna i det jädra. Ja, det är sanning, det är det. Jag har trudit något. Men nu kommer vi. Nu ska vi ta och titta vad gubben. Vad han åstadkom i Hugosfallet. Ni vet, han började med att ta ett blindrift i Tappan. Till Hugos, till Pump och Trösselverk. Och sen skulle han försöka göra en brynstensfabrik och tillverkliga, men det gick inte någonting. Då startade han Fröhusfabrik 1903. Och det står enkelt när de skriver ämnet att det gick inte när det blev avvecklat. Men han gjorde i alla fall, han hade sett in två maskiner, 175 ton träull på en man. Det var då de byggde där som Gustavsson byggde, bodde. Det var förman där, men han fick hövdskärv. 175 ton träull som man kallar 3 nöller, 1 nöller och 2 nöller. Och exporterat till Asia, och så hade han en mottag i Göteborg som de hade väldigt bekymmer med, som han fick alltid kräva. C.J. Nilsson, jag har sett kravbrevet innan, han fick alltid penningar. Och 175 ton träull, det bunte i skicket. Och det är inte så lite i sig själv när ni tänker att de stod med de enkla maskinerna. Och de fick genomsnitt 35 kilo för. Det är klart, det var ingen lönande rörelse, men andra sidan så tog han aspen här uppe på rosorna. Hugget och körde ner det. Så inför sig att ta skogen där på Åsra och ta ner det till träull och skicka till Göteborg och in till Västerås. Det var inga dålig förädling, va? För en tid.
Du, är det här röd tigelbyggnaden som ligger, det finns väster på lilla Bröverström. Efter älva finns det ju gamla ruiner.
Ja,
det är träullfabriken.
Ja, så du blandar inte ihop det med Jakobsson sen? Det finns.
Nej, alltså, det ligger ovanför dammen.
Ja. Och så står den där stora hjulet kvar, va?
Ja, det
är stort. Gör det där stora tunga?
Ja.
Där skulle sättas upp då.
Ja.
Det men det är ju så in i helsig omänskligt att ta sig ner.
Ja, det
är
så man kan dra den från släden.
Och sen sätter han in, ja där skulle ligga, ja. Sätta upp det och så sätter en lapp på årtal av vad det gjorde. Det är det nu gärna att det bör samlas ett lag och göra kapperplåter och sätta ner en stolpe bakom och sätta årtal bara på och så går över allihopa igenom er. Jag har på aldrig fabriken, vi kallar fabriken nu, Tassammer och Jakobssons och Högåsfallet och Blombaket i Gabriga, så finns det ritningar på precis hur jag ligger nu i älva. Så att ni skulle kunna mäta ut det helt och så att precis rätt det är. I en kappeplåt. Annars rätt för det så är annars rätt för det så är borta allt. Men jag har återkommit till C.J. Nilsson, ja. 1902, ska ni komma ihåg, så sätter han upp en dynamo för lys upp i Högåsen. 1902 elektrifierar Högåsen. Det är ganska tidigt i Sverige då. Det var inte så förbaskat. Många tätorter som hade elektrisk lys innan 1902. Han var född 1828 på Högåsen och han dog 1920. Och att de sätter värde på Nilsson när de skrev, när de hade styrelsemöte den 3 juni 1920, så skriver vi så här att stämman öppnades av Odelberg Degerfors. Innan stämmans förhandlingar fortsattes enliga ordförande i närvarande att det om den sorg och saknad som drabbat såväl bolag som den personal genom den gamla erbjudet av alla så högt aktade ingenjör C.J. Nilsson Spockholm. Han har varit detta bolags bildare och ledare där och lång följd av år. Under vilken tid han gör sin skicklighet och duglighet bragda affären upp från ringa början till stor framgång och ekonomisk välstånd. Ej blott här för oss alla som blir mer eller mindre direkt eller indirekt delaktiga av bolagets framgång med tacksamhet för den avlidnas minne, utan fast mera för detta exempel av arbetsamhet, flit och redbarhet ingenjör Nilsson givit en val. Och där beslöt de ta till protokollet. Av min titel i hembygdsbok alltså framgår det att han var väldigt torr för att vi skulle ha skolor här. Han pratade väldigt för det, precis som Geijer på Lindfors gjorde med folkhögskolan, så pratade ju han C.J. Nilsson med skolorna här. Och han säger ju det att han vill att sina barn ska kunna studera, och jag förstår att alla föräldrar har samma känsla som han. Och det slutar med att han donerar marka till nya skolan där uppe 1890. Jag har sett ett protokoll på att C.J. Nilsson, det var brev från C.J. Nilsson, han donerade mark för att bygga nya skolan. Så det låg i den där utbildningsväsendet. Han kanske kände på sig själv att han hade nog aldrig haft tillfälle att studera och läst som vi gör på senare tid. Men han var ju sin i helsike lärd ändå. Jag har ju i boken som var hans handbok när han var ute beräknade linbanor. Han byggde Lesjöfartsbruket, vet du det första. Han byggde Tumba, Tappersbruk, han gjorde linbanor, kabelbanor. Och den handbok jag har hemma som han har satt i, som han hade skrivit i och hanses förande i den. Och det är imponerande om jag tänker på att han hade ju bara en massa med böcker. Men mig vet ni så gick han aldrig av väldigt höga skolor. Men han kunde allting när det gällde tekniskt och kunde bli rättare. Och Anders på Djurgåsen, det har jag hört talas om. Anders, han var ju rättare på Djurgåsen. Han var det när jag var där på Sammerdängen en gång, men det är snart 100 år sedan. Det var 1900. 22. Då sa Anders och Eva, jag tyckte det var roligt att vara, innan SJ blir eller BJ blir, så fick jag skjutsa gubben, sa han, härifrån och till Kristinehamn, för han hade på den järnvägen. Och jag fick hämten, sa han, ibland om nätterna, och jag fick skjutsen i vägen nätterna, det var med första och tåg. Och då satt han med sina böcker och papper och läste, sa han, kanske i Slen eller i Trilla. Och det var, då var det före innan första tåg gick här, att det var 1875. Då satt han och gjorde sina beräkningar. Och ni vet att barnen här, de första är ju födda på andra ställen här. De som nämnde Nilsson var inte född här då. Men de var, han var född på 100 år i det första. Det fanns han då. Ja, nu ska vi lämna det, för det kanske blir för långvarande. Ja, så kom Jakobsson in och kom nu full med att far hans var ju, jag var ju kornägare i Östan. Då kom han full med att han ska äga korn. Och det berättades att han kom på häst hit ner och var och studerade här. Och då kom han full med att det ska han slå sig till.
Det är alldeles här nere vid järnvägen.
Och då är vi nere för järnvägen vid Jakobssons. Där byggde han kvarn och så på tegelbruk. Och det gjorde han 1899.
Och det är där borta efter, för du ser att du ska hänga med där dansbanan var, ja, ungefär. En del utav det. Tegelbruket, va?
Mm. Ja, tegelbruket låg till vänster när vi går ner vid Jakobssons. Såga låg på höger. Och ner i ravin låg kraftstation. Och där var, där tog han den kraftstation, generatorer och alltihop. Där gjutade de på bakken nere vid, på gamla potatislanden. Det uthusade. Han skickade två pojkar till Västerås som gick i lära där och kom hem. Och så kom det en hjälte för Västerås. Så gjutade de alltihop där till generatorer och byggde den på bakken, den där lagårdsbakken där. Och sen sätter jag till kraftstationen. Och där fick han ut 35 eller 50 hästkrafter. Det är inte dåligt att röra sig, vet ni, en part 199. Men sen då kom han överfund med att det var för långa frakter. Han var religiös den där. Och han var, det är ju så att när det blir, har väldig energi, så går energin och byggningar före det ekonomiska. Alltså det är så stor energi i dem så att de liksom inte tänker på att jag måste ha pengar bakom mig, va? Det är samma med Blomberg på pappersbruket, har jag kommit överfund med. Jakobsson var ju så, men han hade väldigt med missionsvänner, fick ringa er som understödde. Och när de kom för missionshuset, han bygger missionshuset där nere, det invigde 1890, så skrev de på och hjälpte så mycket som möjligt. Och det blev ju krasch till slutet, för att till slutet så hade han ju dubbel smyrkrifter som han hade bärde till. Så konkursen kom ju, och då förlorade de ganska mycket penningar, det är de som var missionsvännerna på Gångbacka. Du vet, han Båsera, han förlorade ju far till, som vi kallar Gustav Kräftanen nu, farfars far till Göran eller Dikermalken. Och så var det fler med, de förlorade ju sina penningar. Men de skrev på för att de trodde på Jakobsson, för han var religiös. Men Jakobsson handlade i god tro, för han blev lurad och till sin otrolig energi som de påstod han hade. Han hade sån energi så han naturligtvis inte tänker på det ekonomiska bakom. Och då blev frakterna för långa. För då var vi inne på Lindfors, ja, då lastade jag det. Då köpte han in det där uppe i Lindfors och byggde kvarna där. Och där om man tittar under putsningar på kvarna så står det Lindforsvalskvarn.
Men du
och,
menar det tegelbruk, va?
Tegelbruk, ja.
Ja, Lindfors tegelbruk.
Där står det Lindforsvalskvarn nu. Och där drog han upp den lågspänningen härifrån. Minns ni de grova kapperkablarna som hänger på järnvägen? Det gick till tegelbruket. Och 1899 så var det så högtidligt, för då hade inte det elektriskt drift i nöd fabrik i Nyhjul. Det var så högtidligt så när de klämde på strömmen här nere på Ola Andersson. Du vet inte. Han var maskinist.
Han med lofen.
Han med lofen, ja. När han satte igång generatorn här och skickade upp till Lindfors. Det är 4950 meter då. När han skickade dit så var Filipstads pormusikor det. Vad kunde det vara för en enda? Jo, det var Frälsningsarmén. Hade blåsorkester i Filipstad. De ställde upp vid tegelbruket och spelade. Så högtidigt var det. Och folk stod där och tog sig hattar och mössa. När de drog på lyset och strömmet i tegelbruket. Det var ren sensation. Vet vi låg så långt före er vid ekvisteringar så att det var en sensation när det lyste i bakgrunden där nere. Så det gick folk utifrån Råum och till Tingshus och ställde sig att titta när det lyste i bakgrunden. Vi låg långt före då. Jo, men Erik Eriksens Ingrid var med och till Lisa gick på det från Råum och fram till Tingshus och tittade på lyste i bakgrunden. Så vi låg bra till på den tiden. Och det var ju tack för Jakobsson och som vi säger, gubben på huvudet. När vi kommer ner till Blombaka här, vi ska inte fördjupa oss mer i det här nu. När vi kommer till Blombaka så minns vi nog, vi som har ökt att det stod, det var en lokal Lämstedt älva här som hade Vesjö. Och det var centrumsågare. Det var ju en sån där bygdesåg. Den var han chef för, det var han som startade sig i Nilsson. Och det är synd att kassaboka har kommit bort. Jag såg kassaboka, men de finns inte kvar. Där han har gjort bokslut 1838 så hade han tjänat 11 kronor och han fick inte ta ut några lön. Blå var hemsmitt, men han hade fått 11 kronor men det gick till reparation. Och då fanns det räkningen på att de kom människor i Hedos och Laskru. Fast att det fanns såg i Laskru och Hedos så kom det dit ändå. Det betyder väl att såga var ganska bra. Det var 1837 men det fanns inte 1882. Och så var det Landersfärgeri 1840-1872. Och sen...
Du färgeri, var då det? Alltså den här sågan som man talar om, den ligger ovanför Linslageri. Efter ja. Det var ett timrat hus med 100 fönster i, jag tror.
Ja, Sundsläge.
Ja, det var det. Det var mycket. Det minns jag som
det. Det var det,
ja. Jo.
Sen var det färgerit och så var...
När de rev, innan de rev det ut huset, så hade jag tagit för Wilhelm Källström. Och då säger han, säger Wilhelm, att du förstår, det var en som kallade Stengubben, det vet jag också. När han började här, sa han, ja, jag ska börja på Blombaka. Men det är lika bra jag tar med mjölkvarna, sa han, för jag förstår det blir magort där nere. Var stod den, så var, han hade den i uthuset. Och så gick vi dit en middag och grävde i det vi skulle, han trodde att det var. Och tänk, vi heter Kvarnstena. Så jag hörde Jöpig Smyrhäjs, vi heter Kvarnstena till grabben. Så det var sanning alltihop, han tog med sig kvarna för han trodde det blev dåligt. Tänkte han blev jävla uttryckning i alla fall få honom att hålla där nere. Men det var bara stena kvar, men får han tog också bort då. Ja, sen är det där i striröm då, när det blir pappersbrukare. Men det är fel uppgifter i nyhetsboka. Och jag har kollat Hallin, han har fel uppgifter också med det. Och det var så att den era Blomberg, han blev faderlös nere i Rumskullan han född i unga år och sen så tog de in den i papperslära. Han gick rundgång i alla pappersbruk i hela Småland. Det fanns 100 pappersbruk och han var med lite överallt. Men han avancerade för vart bruk han var på och till slut så kom Blomberg nu full med att alla papper ska stämplas med en stämpel som jag kan dra på. Och när han arrenderade Katrinefors pappersbruk, det var någonting på 1840 jag tror då, så skötte han stämplingar på papperna själv. För han skulle se vad det blev. Alltså gjorde skrivpapper. Och sen så slutade, när hans kontrakt gick ut där, så skulle det kom dit en som heter Andrén ifrån Gullsby upp i Brunnskog och bytte för att pappersmästaren arrenderade brukar. På den tiden. Och denna Andrén för Gullsby kom dit och skulle bli pappersmästare där. Och Blombergs tid hade gått ut. Och då hade antagligen pratats vi, Andrén och han, att i Värmland fanns det bara ett pappersbruk. Men i Småland fanns det 100. Där måste det finnas mycket lump. Och då gjorde det att när Andrén for dit så bestämde Blomberg för att han ska hit och titta. Och då kom han till Blombaka. Och han var så noga när han byggde. Han hade 11 stycken med sig ifrån Katrinefors. Och då skriver de så här, jag Jag har fått ett väldigt bra utdrag på det här. Att yngre ledde det, för när ni hade läst ut. När han byggde det.
Byggde? Du, är du ögonblick då?
Ja, ska det bli just då?